Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 284. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman i studion och Fredrik Lindstrand, nyss hemkommen från Stockholm på distans. Hej på er!
Hallå!
Nyss hemkommen från Stockholm på distans.
Ja, det var ju inskjuten en bisats. Den ser man ju väldigt bra i text, men den hörs inte så bra. Den låter inte lika tydligt. Hammarby och Malmö FF är fortsatt obesegrade i Allsvenskan, för precis som man kanske kunde förmoda så blev det, åtminstone i Stockholm, upphåsades till hoppmötet en ganska trist historia. MFFs möjligheter begränsades rejält av skador, och vi ska återkomma till dem. Och Hammarbys hyllade offensiv kom i princip ingenstans. Vi ska prata mer om matchen alldeles strax, och lite senare ska vi också prata om Mjällby med Max Sillastrybarn Wiman. Men allra först så ska vi prata om Simon Olsson. Varför det, Max?
Va?
Det ser ut som ett levande frågetecken.
Fullständigt frågetecken.
Ja. Har du något bra svar på den frågan, Fredrik?
Det var någonting med Elfsborg då, antar jag, eller?
Ja, men precis. För efter 540 minuters allsvensk fotboll plus tillägg så är det ju Elfsborgaren Simon Olsson den enda spelaren som har gjort mål på Malmö FF. Aha. Och Johan Dahlin. Vi ska inte prata så mycket om Simon Olsson faktiskt. Men han är värd att nämna i det här sammanhanget.
Han är unik, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Så här långt är han ju det. Matchen mot Hammarby var ju en ny uppvisning i försvarsspel från MFFs sida. Och när man summerar matchen så är det ju nästan så att Felix Beijmo, Sören Rex och Hugo Larsson hade matchens tre bästa målchanser. Precis som mot Göteborg så spelade MFF med en trebackslinje där Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic och Oskar Lewicki tog hand om det mesta. Det som trots allt tog sig fram till Johan Dahlin var mest plockpotatis faktiskt. Så frågan är, Fredrik, har MFF gått över till 3-5-2 nu?
I den här typen av matcher på den här typen av underlag så skulle jag nog kunna säga att det har man gjort. Men jag tycker frågan är lite större än så, skulle jag säga. Att det handlar lika mycket om vilka spelare som är tillgängliga. Och då som sagt vilka man möter och vad man spelar på. Men det är för att jag är inte alls säker på att man hade valt den här formationen om Isak Gestelin hade varit tillgänglig för den här matchen. Men det får vi ju aldrig riktigt reda på heller. För att det som gör den här uppställningen så check är ju att den avlastar Ola Toivonen, att han inte behöver ligga själv där uppe och jaga, utan att det blir ju ibland så blir det som att MFF spelar med två anfallare och tre mittfältare bakom, och ibland så blir det som att man spelar med Jo Inge Berget då till en början och sen Abubakari som ensam spets, och så ligger som igår då Sören Rex och Ola Toivonen bakom där. Så att det blir ganska flytande och så att man avlastar varandra på ett bättre sätt. Inte lika tydliga roller.
Jag tycker det är lite spännande att det fortfarande... Det delvis beror det på att MFF själva lämnar in lite konstiga laguppställningar. Men återigen så Jens Fjällström med all sin erfarenhet, det tog nog en kvart innan han upptäckte hur MFF ställde upp. Där måste jag säga att jag såg det lite snabbare vid tvn att man spelade med en trebackslinje. Han satt och diskuterade om Beijmo skulle vara offensiv och... Det är ganska lustigt att det är så svårt att läsa av, och jag vet inte om det har att göra med Jon Dahl Tomassons tid i MFF då man inte skulle prata om vem som spelade var i princip.
Jag tror det var att man tenderar till ibland att överanalysera det, eftersom nu gjorde ju MFF en sån här klassiker igen att man skrev ut fel, elvan på fel positioner. Det är en vana man har haft under väldigt, väldigt många år som har försvunnit den senaste tiden. Men nu var det ju faktiskt uppskrivet lite grann som att det skulle vara en 4-3-3. Därför blev man ju lite lurad, så att säga. Men jag tyckte också, till Jens Fjällströms försvar ska jag väl säga att det var rätt svårt att se hur MFF spelade de första 10 minuterna med tanke på att allihopa låg som en klump nere i knät på Johan Dahlin nästan. Så att det var, de spelade nästan inget uppställt spel.
Nej, där jag upptäckte det var Oskar Lewickis position, när han gjorde faktiskt ett par fina brytningar nere på kanten, så var det rätt upp för mig, så kändes det liksom att det var tydligt att han var där nere. Men jag tror att vi får se ett varierat MFF, och det känns som att Milos Milojevic överhuvudtaget vågar variera väldigt mycket. Alltså nu tvingas han till viss del med uppställningen att variera, men det känns som att han vågar välja olika lösningar, och det kan säkert dyka upp fler udda uppställningar under säsongen. Det är inte alls osannolikt.
Det blir ju en liten sån, oftast någon tränarsanning där, när han analyserade andra halvleken. Och då blir det lätt att man säger då att ja, men vi visste att de kunde få ha bollen, vi var beredda på det, vi kunde acceptera den matchbilden och ligga lite lägre. Jag är ganska övertygad om att Milos Milojevic hellre hade sett en annan typ av matchbild där MFF hade haft bollen betydligt mer. Det är ju större sannolikhet att man släpper in mål om man aldrig får ett långt anfall. Det tror jag inte alls var planen. Men det blev ju som det blev när anfallsparet hette Sebastian Anasi och Malik Aboubakari. Det skrev jag igår också, men de har sina färdigheter. Men vill man föra spelet borta mot Hammarby, så då, det håller inte riktigt.
Men det har ju definitivt hänt någonting med försvarsspelet. Alltså det är ju tryggare på alla sätt och vis. Och flera spelare har ju höjt sig individuellt. Lasse Nilsson inte minst. Johan Dahlins betydelse tror jag i den här uppställningen, oavsett vilken uppställning han har framför sig egentligen, men han kan inte ha varit så här bra någon gång innan, och vad jag förstår så är det här den bästa defensiva insatsen, alltså målmässigt, av MFF sedan 1980. Då en relativt ung Janne Möller stod i mål.
Ung var han inte.
Men det var ganska länge sedan, det var året efter Europacup-finalen, och det var väl när Bob Houghton kom tillbaka igen, kom vi fram till. Det är väldigt länge sedan.
Nej, det var 1990. Det blandar vi upp.
Det blandar vi upp. Förlåt. Men, 80 kunde, var, 80 kunde han inte komma tillbaka, för han lämnade då. Så att,
precis.
Men det finns ju en trygghet i försvarsspelet. Just det här att Hammarby i princip bara har en chans utifrån kanten, och några halvlägen blir det alltid, men det är en, jag tycker man ser inte heller de bjudningarna som MFF har gjort tidigare från mittfältet. Alltså bortslarvade bollar, det var någon Peña tappade någon boll, och det var något annat läge som skulle kunna ha blivit farligt, men man har rensat bort mycket av de här klantigheterna.
Det kan hända att det är en sån enkel sak som att man har en defensiv sexa istället för två stycken, att det finns en tydligare rollfördelning där inne, vem som ska göra vad. Att det kanske blir lite enklare som mittback att förhålla sig till mittfältet, så att säga. Man vet när man ska kliva upp och när man ska falla, när det inte blir för mycket folk. Det kan ju låta lite paradoxalt, för att det borde ju vara bra att täppa till centralt, men det kan vara så att det möjligtvis blir lite för rörigt med ett annat. Det passar MFF bättre där. Och för liksom det historikens skull här, så ska vi väl säga att det var visst Bob Houghton 1980. Han hade inte hunnit lämna då, han lämnade på sommaren.
Han lämnade på sommaren till och med, det är rätt du.
Det gjorde han. Precis, och Janne Möller håller alltså nollan i 8 av de 9 första matcherna innan MFF åker till Idrottsparken i Norrköping och får 3 i baken. Och det här kan jag inte utantill, utan jag sitter och läser av
statistik. Det var inte 1980, var ju inte IFK Norrköpings starkaste tid i historien heller. Så att, ja, men om man kan också förstå Hammarbys spelare och tränare som tyckte att de låg betydligt närmare segern i den här matchen. Vad riskerar MFF när de spelar som de gör i andra halvlek och ger bort initiativet så ganska fullständigt, som man ändå får säga att de gjorde, Max?
Ja, det är klart att Hammarby är ett bra lag, ju mer de får ha bollen, så det är klart att det finns en större risk att de också gör något produktivt av den. Men jag tycker ändå att MFF spelade väldigt kontrollerat på något sätt. Jag tycker första halvlek var ganska underhållande faktiskt ändå. Jag tycker, alltså Hammarby gör ju en rivstart och sen har MFF en ganska spännande period någonstans mellan 15 och 35. Men sen så dör ju matchen på något konstigt sätt i andra halvlek. Och det blev lite grann så med sån här toppmatch att man inser inte det förrän det är slut på något sätt. För man förväntar sig att det ska ta fart. Men egentligen så tycker jag inte att man riskerar så mycket. Och jag tycker att för Malmö var det ju oändligt mycket viktigare att ta en poäng än att förlora. Alltså det fanns så mycket mer att vinna med att ta den poängen. Så att jag tycker det var en väldigt väl genomförd bortamatch. Utan någon större risk.
Fredrik, i tv-studion så pratade Alexander Axén ganska mycket om hur MFFs sätt att spela fick eller att det neutraliserade Hammarbys största anfallshot egentligen. Alltså det som har producerat väldigt mycket så här långt, Williot Svedberg och Gustav Ludvigssons styrkor blev liksom borttagna. Känner du från din läktarposition att det var ett... För hade du samma känsla, så att säga?
Ja, men det får väl allt säga. Och det är ju svårt att veta om det var att... Dels är det ju att MFF gör en jättebra defensiv match. Och det finns en grundstruktur där som känns väldigt, väldigt tydlig. Sen är det ju också att Hammarbys anfall kanske för första gången stöter på ett riktigt, riktigt bra försvar också. Alltså där de inte får möjlighet att liksom komma till de chanserna som man vill. Alltså man tittar på Gustav Ludvigsson. De låter ju honom löpa längs kanten, men han kommer ju aldrig mer till några farliga situationer än så. Svedberg har väl nått avslut, men det hålls också rätt långt borta från målet på det viset. Så att... Nej, jag får väl instämma i den bilden. Det känns aldrig riktigt farligt. Men när man väl sitter på Tele2 så kan man ju rätt vaggas in i den känslan. Och det är väl därför Hammarby också upplever det som att de för matcherna. Att det blir sånt tryck när de tar sig in i sista tredje från publiken. Och så att man tror att det är farligare än vad det är. Men om man väl sitter och när man liksom väl bara, om man håller för öronen och tittar på matchen så är det, då kan det se rätt tafatt ut liksom.
Det var ju en enda gång tror jag som Malmö missade markering inne. Det blev någon halvnick framför mål. Men annars var det ju faktiskt inte ens de misstagen eller de situationerna dök upp där. Utan det var väldigt, väldigt, väldigt kontrollerat tycker jag är det enklaste uttrycket. Lite återigen som jag tror jag sa vid MFF AIK att det var lite Europaspelsstämmel på den här matchen. Att man hade en plan och följde den väldigt väl. Och utifrån förutsättningarna, så vi kommer ju prata ännu mer om det, men utifrån förutsättningarna så är det ju ganska fantastiskt. Det är ju inget annat svensk lag som hade klarat av den här skadebilden på det sättet som Malmö ändå gör faktiskt. Där får trolla med knäna med byten och där plötsligt Romain Gall är tillbaka på bänken i Allsvenskan, vilket väl var en utopi för några månader sedan.
Max, du sa att du tyckte att första halvlek ändå var ganska underhållande. Men man måste väl ändå, Fredrik, tänker jag, du får besvara det så att säga.
Fredrik var snäll och säg emot Max. Ja. Var det du sa?
Ja. Nej, men totalt sett så kändes det ju ändå som en match som inte levde upp till förväntningarna. Vilket ju ofta är fallet med den här typen av matcher.
Ja, nej, jag håller med och jag tycker ju lite också, ska vi sitta här och gnälla på konstgräs hela tiden, men jag tycker ju att det är lite underlagets fel. Pressen är för hård många gånger för att de ska liksom hinna med och spela bra fotboll. Jag tyckte det kändes lite som att Hammarby ändå blev lite avklätt av MFF. Vilket ju kan låta konstigt med tanke på det bollinnehavet de ändå har i andra halvlek. Men jag tycker ändå att MFF kommer upp och visa liksom att hur svårt det är att vara ett topplag och liksom vinna på hemmaplan mot ett annat topplag. För att MFF har ju aldrig haft de här problemen som Hammarby hade mot MFF på sin egen hemmaplan. Så att säga, då har ju poängtappen snarare varit att de har missat för mycket chanser eller slarvat och släppt till en straff eller något i den stilen. Utan det är liksom, det ska ändå mycket till att stänga ner Hammarby på det här viset. Det är väldigt svårt.
Ja, när du nämner det här med konstgräset så... Konstgräs, det är ju skillnad på konstgräs och det är någonting med det i Tele2 överhuvudtaget som inte främjar fotboll överhuvudtaget. Jag satt och svor i soffan där hemma. För jag tycker det märks väldigt, väldigt tydligt på hur det påverkar matchbilderna. När Ola Toivonen for i backen så var jag rädd att det faktiskt var att han slog huvudet i den här hårda mattan. Bilderna visade sen att det inte var så. Men...
han slog huvudet i Felix Bejmo.
Precis, eller Felix Bejmo slog huvudet i där. Men nej, det är liksom, man ska inte behöva vara rädd att spelarna ska skada sig av att de spelar på någon sorts betongplatta med något grönt ovanpå. För några år tillbaka så fick ju MFF skador på uppvärmningen. Rasmus Bengtsson, och jag kommer inte ihåg vem den andra var.
Molins, var det inte det?
Jo, det kan ha varit Molins faktiskt. Så jag satt faktiskt och svor ännu mer. Jag sa riv hela det bygget. För det är någonting med den. Nu var jag inte där, men jag har ju varit där flera gånger. Där finns en fantastisk akustik. Men det är en betongklump. Badkar, sa Åge Hareide. Den är inte gästvänlig. Rent för oss, om man ska prata om vår roll, så pressläktare där du sitter liksom mitt ute bland folk i princip. Och du måste gå bland publik för att ta dig dit. Alltså för att vara en modern arena så är den inte modern. Den känns inte genomtänkt.
Nej, men det är ju ingen fotbollsarena. Nej, det är inte en evenemangsarena.
Men Friends Arena är en jättestor skillnad där. Och inte bara för att det är en riktig gräsmatta där, så att säga. Men det är någonting med den. Men det här underlaget. Måste vi nu ha konstgräs och slita med det ett tag till innan svensk fotboll kommer till sans och vet, så borde det i alla fall finnas regler för hur konstgräset ska vara. Jag vet att i internationell fotboll finns det ett test likt Fredrik Golfens stimptest.
Ja.
Där man faktiskt rullar bollen och testar. Alltså när UEFA godkänner en plan, och jag undrar... Jag är väldigt förvånad om verkligen Tele2 kan vara godkänt på det sättet, därför att den är snabbare än US Opens griner i, känns det som.
Ja, och det känns ju framförallt som att man måste kolla studsen också.
Ja. Det är också en del. Det behöver man ju inte på golfbanan kanske. Men,
nej.
Men den känns inte rimlig.
Men vi har ju pratat om detta jättemånga gånger, men hur återspeglas det här i spelet då? Vad säger ni?
Ja, men jag tycker Fredrik var inne på det, att det påverkar, spelet blir orimligt snabbt mellan varven, och bollen studsar högt, väldigt högt, så att det är svårt att kontrollera den. Det liknar inte den fotboll som jag vill se.
Jag tror att MFF, det kan vara att man sitter och... Å ena sidan så tycker man att MFF blev för passivt i andra halvlek. Å andra sidan så kanske det var väldigt klokt med tanke på dels skadorna och de slitna spelarna som trots allt fanns på plan. Och att man inte ville gå bort sig. Jag satt och kollade det här. Det finns ju ett index på hur väl man har pressat i matcher där MFF nästan alltid är i topp. I allsvenskan, det är det här som jag har pratat om tidigare, passes allowed per defensive action. Det är liksom hur många passningar får motståndaren slår innan de stressas till ett misstag eller MFF vinner tillbaka bollen eller något i den stilen. Brukar MFF alltid ha ett väldigt, väldigt lågt tal bland de lägsta i allsvenskan. Igår så har man, det högsta jag har sett MFF ha i allsvenskan någonsin egentligen... Det är alltså, det står i jämförelse med hur det var borta mot Chelsea på Stamford Bridge. Det är alltså, det här värdet i det indexet är över 20, det säger ju ingenting. Eller säger ju inte de flesta någonting, men det säger ju någonting om hur passivt, eller vad ska man säga, avvaktande då är väl kanske lite finare ordaval MFF var igår. Och det, ja, med facit i hand så var det kanske klokt. Det handlar väl kanske egentligen mer om att man inte lyckades göra någonting av de omställningslägen som man fick. Men, och det bidrar ju också till känslan av en match som är så att säga tråkig att se på.
Alltså vad gäller omställningslägena, så tänkte jag på det som du Fredrik pratade om inför matchen, om konstgräsgenerationen kontra de som inte är lika vana vid underlaget.
Och där känns, ja, det fick det ju, alltså... jag äta upp direkt i att Ola Toivonen var den som var
alla Toivonen Rex och Berget var rätt.
Ja.
Men man kan ju konstatera att konstgräs är ju åtminstone inte Abubakaris bästa underlag. Han kändes som att han hade det väldigt svårt att komma in i.
Vilket är hans bästa underlag?
Jag skulle ändå säga att vanligt gräs är hans bästa underlag. Det var väl intressant i slutet när han fick en smäll och låg kvar och Mirjevic blev helt vansinnig och vinkade hem honom. Ja, det var verkligen inte läge att ligga kvar och ha ont. Om vi återgår till de andra då, vad tycker du? Nu fick ju både Abubakari och Sebastian Nanasi fick ju en ganska, eller fick ju väldigt otacksamma roller när de kom in. Det är ju inget snack om den saken. Men om hade MFF fått något annat med Nanasi till exempel från start istället för Rex eller Berget?
Ja, men jag håller med i ett av fallen. Nanasi kan jag hålla med om att det är svårt att komma in så som han gör när MFF är i det skedet av matchen och har valt den planen då, eller tvingats den planen i andra halvlek. Det beror på om man kör glaset halvfullt eller fullt. Halvfullt eller halvtomt.
Halvfullt eller fullt. En riktig optimist.
Exakt. Ja. Nej, men
där
är det ju förstås svårt. Han har ju liksom egentligen stångas ensam eller ihop med Abubakari mot hela deras försvar, och med tanke på det momentumet de har så det blir en otänksam uppgift. Han får spela med ryggen mot motståndarnas mål hela tiden. Det är ju inte hans bästa spel så att säga. Det får man ju ha med sig. Däremot Abubakari ser jag liksom inga problem med varför det är väl en perfekt match för honom att komma in i. Nu får han chansen i en stor match och där det ändå är en backlinje som står ganska högt upp och där han kan utnyttja med sina, han är ju snabb och rivig, vilket vi såg, men tyvärr så är ju tajmingen inte där. Han springer ju inte i rätt luckor och han möter inte när han behöver möta, passningsspelet sitter inte lika. Man ser ju på honom att det är en spelare som har ett jäkla råmaterial liksom. Men MFF har inte riktigt lyckats få det, liksom få bitarna på plats. Och man kan ju tycka att nej, han har inte fått sina chanser då. Men samtidigt, det här är en spelare som är 22 år. Och Malmö betalar väl någonstans i de här uppgifterna runt 7 miljoner för honom. Det känns som att en 22-åring för det priset ska vara färdig att leverera direkt. Man ska inte behöva vänta på honom i ett år. Det bör hända mer där, tycker jag.
Det har inte gått lika lång tid, men det känns ju som att en historisk jämförelse med Edvard Ofelia är ganska relevant.
Den är synnerligen relevant.
Jag väntade mig också på den här liksom utvecklingen som aldrig riktigt kom.
Och det finns andra likheter mellan dem också. Det handlar om spelförståelse. För Ofer hade också problem med det, även om han gjorde fina mål och så vidare. Han sprang ju åt mycket offside. Jag vet att de var vansinniga på honom på träningarna för att han inte förstod. Och samma sak med Abubakari, ofta offside, som Fredrik säger, springer i fel luckor, är inte tajmad. Det är alltid hårt när vi är så kritiska mot honom, men jag tycker inte att han är redo för den här nivån överhuvudtaget. Även om han har gjort ett par fina nickmål och något annat, alltså, så känns det ungefär som att han skulle behöva spela i Superettan eller kanske rent av Olympic i division 1 för att se om man verkligen skulle kunna utvecklas som en lagspelare och sina egna kvaliteter på det sättet. För att det blir liksom en sån klar försvagning av MFF när han kommer in. Och han har gjort vissa lysande. Han har gjort en briljant passning till Berget när i princip guldet säkrades i Kalmar i höstas. Men det måste finnas någonting mer. Och därför håller jag väl också med. Jag tycker att Sebastian Nanasi är i en lite annan situation. Och återigen så tycker jag inte det var hans typ av match. Jag tror inte det hade hjälpt om han hade startat här. Förstår att det var svårt att trolla med knäna med alla skador. Men jag hade ju hellre sett Hugo Larsson komma in tidigare. Och att man hade möblerat om på något annat sätt faktiskt. För jag kan tycka lite synd om Nanasi också, om han ska bli stressad och pressad att prestera. För att han har visat att han kan, men han kanske inte är riktigt där ännu.
Jag tycker det är intressant om man tar de här Ofere och Abubakari, då kanske även lägga in Kjartansson i den ekvationen också. Där var det ju också ganska länge, även om inte det är riktigt lika länge, som man inte riktigt förstod varför han inte kunde hitta mer rätt på plan och varför han inte kom till de här lägena. Nu löstes ju det upp efter några månader i MFF då målen strömmade in där, men där fanns det i alla fall en historik av målskytte som man ju någonstans kunde tänka att spelet finns där. Abubakari, så då blir det lite svårare och liksom det motiverar ju en tränare till att fortsätta ge honom chansen när man vet att det finns en stor målskytte, men med Abubakari vet man ju inte riktigt.
Om vi fortsätter då att prata kring laguttagningar och de möjligheter som finns för Milojevic, så måste man ju konstatera att hur laget formeras och hur spelet ser ut är ju såklart intimt förknippat med vilka spelare som finns tillgängliga. Och här finns det ju nu verkligen anledning att göra en djupdykning. Jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom de här skadorna en i taget, bara för att liksom kunna sammanfatta läget. Om vi börjar med de som ändå på något sätt känns som de är närmast spel. Isak Kiese Thelin, hur är läget där egentligen?
Han var ju med i Stockholm som någon sorts 20:e man. Jag tror inte att han var riktigt påtänkt för spel. Jag tror inte att man ville skicka in honom på plasten där uppe. Bara en magkänsla är väl att han kanske skulle kunna vara aktuell för Mjällby-matchen här. Sen vill jag bara säga att det är nästan lite märkligt. Jag undrar om Per Herbertsson och möjligtvis Fredrik Nyqvist tycker att de jinxar riktigt här. För att Herbertsson, han pratade ju om en lågskada per match. Och det känns som att MFF liksom följer det snittet. Och Fredrik Nyqvist pratade om hjärnskakningar som det nya problemet. Och nu visade det sig i efterhand då. Vi ställde inte rätt frågor dagen före match. Men Birman Sevic har ju tydligen åkt på en hjärnskakning. Och det innebär att då kan vi räkna bort honom. Nu föregriper jag lite grann här, men då kan vi räkna bort honom mot Mjällby, för att det brukar vara en 10 dagar innan du har klarat den järntrappan i så fall. Men Kiese Thelin tror jag inte är så långt borta i alla fall.
Nej, vad gäller
Birman Sevic fick ett skott i huvudet på träningen. Ska det ha varit.
Precis. En riktig otursskada kan man säga. Jo, Inge Berget.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fredrik, hur tolkade du hans
gårdagens lårskada?
Ja, och tolkade du hans ord efter och andras efter matchen mot Hammarby?
Jag tolkade nog som så att han bröt i rätt tid för att det inte ska vara någon längre. Men jag tror samtidigt inte att han spelar mot Mjällby. Det skulle vara att riskera lite för mycket. Det är bara 5 dagar mellan matcherna. Så.
En sak där som jag reflekterar över när vi pratar om de här där det är gränsfall, det var att Milojevic den före matchen var väldigt tydlig och sa ett par gånger att det viktigaste är att ha dem hela till cupfinalen och till Europakvalet i sommar. Så det visar sig att blicken är nog lite högre höjden till bara nästa match.
Anders Christiansen då. Där har du varit lite liksom, där har man fått lite motstridiga signaler, känns det som. Från början så var det väldigt mörkt och dystert, och sen så har det varit lite ljusare. Vad ska man tro om? Vad är en rimlig liksom återkomstdatum för hans del?
Han promenerade obehindrat i pressrummet i dagen före match, kan jag säga. Men, han ser inte
men
så,
det är ju
han,
många han ser, som gör det som inte är redo att spela
jag skulle
match.
Säga, han ser inte särskilt glad ut. Så jag vet inte. Den här första prognosen, jag tror det här kommer att ta längre tid. Men det är bara en gissning. Jag vet inte vad Fredrik säger.
Nej, men mellan raderna är det de har sagt om hans skada, så är det ju ingenting som säger att han ska vara tillbaka snart egentligen. Alltså det är ju mer så här att vi, uttalande av i stilen, vi hoppas ha honom tillbaka så snart som möjligt. Det betyder ju ingenting. Men det är väl klart att, MFF hoppas det. Men det
ja, det hade varit trist om han inte hade hoppats det.
Vi hoppas han blir borta länge.
Nej, men där gjorde ju Milojevic också en tydlig utvikning när han pratade om att den skadehistorik som Christiansen har, att hade inte han haft den så hade han spelat i Bundesliga. Och han pratade också om att MFF fick vara glada och nöjda om de hade honom i 30 av 45 matcher. Det tycker jag alltså också visar, med tanke på ålder och skadehistorik. Och så då pratar han om cupfinalen. Så jag tolkar det mer som att det är någonstans framåt där som vi kanske ser Kristiansen på banan. Mm.
Du blev avbruten där, Fredrik. Jag ska bara till förklara för alla som lyssnar att Fredrik och Max ser inte varandra, så att det, därför kan det bli lite avhugget emellanåt. Det är bara jag som ser alla.
Men ja, alltså det blir mycket teorier. Det var ju den stora snackisen efter matchen, från, i alla fall i MFF-läget. Varför är det så mycket skador? Och ja, framförallt kvällstidningarna hugger stenhårt på det här, och varenda MFF-spelare avkrävdes ett svar på varför det blir de här muskelskadorna. Det är ju inte så lätt för en ytterback och liksom köra en medicinsk analys några minuter efter slutsignalen. Men så är det i alla fall. Och Axén hade ju tydligen haft någon teori i Discovery-studien om att det var ett tränarbyte som gjorde det. Och med tanke på hur ofta MFF byter tränare så borde man nästan lägga ner verksamheten. Då kan man känna, då borde ju alla vara skadade hela tiden.
Så men den teorin, det har du med lite grann varit också. Så att,
ja, för sig. Men jag, den teorin ger jag inte jättemycket. Men det har blivit en liten, känns som att det är en liten kvällstidningstrend att reportrarna ska ta med sig saker som sagts i tv-studion in på presskonferensen och liksom avkräva liksom någon slags respons. Så detta upplever som att tränarna har blivit lite mer och mer irriterade på det, att de behöver bemöta vad till exempel Alexander Axén har satt i en tv-studio. Och det kan man väl kanske känna själv att det är lite, det har blivit en konstig diskussion. Det var ett sidospår. Jag tror att det är liksom lite olika faktorer som spelar in. Att man byter underlag är väl en utav dem. Det är inte konstgräset i sig, utan snarare att man är lite på gräs. Sen spelar man en match på konstgräs, så är man tillbaka på gräs. Och så är det olika typer av gräsmattor. Det är en sumpig, hoppig uppe i Värnamo, och så är den perfekt på stadion och så vidare. Det tror jag, men i MFFs fall så tror jag framförallt det handlar om ålder. Och en väldigt hög arbetsbelastning under väldigt många år. Med mycket matcher. I stort sett alla som har muskelskador är ju en bit över 30.
Jag tror, jag håller med dig Fredrik. Jag tror möjligen att det finns jag och kollega Kent Jönsson pratade lite på förmiddagen här om det här med tränare. Att ändå så har ju Malmö de senaste åren haft väldigt olika tränare med väldigt olika intensiteter. Alltså allt från Magnus Persson, som där det inte var någon hög intensitet, och så rasslade Ove Rösler in där det var väldigt mycket tempo. Jon Dahl Tomasson, ja, det var väl, vi kunde inte se så mycket träning under honom. Det var väl ganska tufft, men inte på Röstlernivå. Och nu känns det också som att Milos kör ganska hårt med dem. Så att den variationen. Plus en sak till vad det gäller tränare, och det är att man har, för vissa har de varit engelsmän allihopa, men man har ju faktiskt bytt fystränare en del. Och det jag har sett, så är det också lite olika typer av fysträning som Mark Reed har nu jämfört med de som varit här tidigare. Så att det är klart att olika metoder kan i någon mån påverka också, men hög ålder är väl ingen högoddsare att det har en betydelse.
Om vi återgår till skadelistan, så är ju nästa man där Jonas Knudsen. Där får man väl ändå säga att det är en utveckling som ändå verkar gå stadigt åt rätt håll.
Ja.
Kommer han att spela före sommaruppehållet?
Jag kan säga här, jag vet inte, Fredrik som sitter i studion har sett att jag har suttit och scrollat en del. Det är på telefonen. Det är ett litet mysterium här, därför att Milos var för någon vecka sedan ganska tydlig med att planen var att Knudsen skulle göra comeback idag i U21 mot Landskrona borta. Och för en stund sedan lades det upp ett lag där han inte var med. Så då anar man ju att inte han är riktigt tillbaka. Men det lite lustiga är att vi ska säga det här, vi spelar in det här timmen före den matchen ska spelas, och nu har de tagit bort den här laguppställningen igen. Jag har ingen aning om det har med Knudsen eller något annat, men den är bortblockad från Twitter. Så att planen var ju att han skulle vara igång redan nu, så att om inget är förutsett att inträffa så kan han ju absolut spela före sommar.
För där känns det ju, jag tänker på att även om det har sett ganska bra ut mestadels på vänsterkanten, åtminstone när Martin Olsson har kunnat spela, så är det ju ändå det som MFF får tillbaka med Jonas Knudsen, förutom att han då är en kompetent vänsterspelare, det är ju inkasten.
Men jag fick ju just ett sånt inkast precis. i 95 minuten igår, där hade man velat ta Knutsen.
Ja, nej, men alltså just i den här typen av matcher där det är väldigt tillknäppt och det inte skapas så mycket, där kan det ju göra skillnad.
Så är det.
De hade nog rätt mycket inkast också ner mot hörnflaggan, men de hade bara en hörna faktiskt. Ja.
På tal om Olsson just så tyckte jag att under perioder så spelade MFF, återkommer vi till matchen lite där då, men det är just ett väldigt, de utnyttjade bredden på ett väldigt bra sätt under period i första halvlek som jag liksom inte riktigt sett dem göra på Tele 2. I alla fall inte sen den här förlust, eller segerfria sviten inleddes i Allsvenskan då. Eller svit kanske man inte säger om något negativt. Ja, skitsamma. Det är... Jag tyckte man liksom växlade kant fort och bra och satte bra fart på bollen. Det är oftast orkestrerat av Sergio Peña då som sprider bollarna. Det är ju någonting att ta med sig till. Dels Djurgården först då, och sen Hammarby igen på Tele 2 i cupfinalen.
Jag vet inte hur mycket det hängde på honom just när du nämner Peña, men han var ju fullständigt briljant tyckte jag i första halvlek, men fullständigt osynlig i andra. Och jag vet inte om det bara var att MFF backade hem eller tappade spelet, men han har ju haft en tendens att tappa ibland själv också.
Jag tror nog det har att göra med flås, som så många andra. Orkar inte hålla upp det sen. Det blir ju väldigt, väldigt jobbigt för mittfältet när anfallet inte orkar hålla i bollen. Det blir sån skillnad när Ola Toivonen är där uppe, för då han kan liksom köpa hela laget lite tid genom att bara ta sig någonstans på plan med bollen där han kan vila lite grann eller vara klok och dra på sig en frispark så att laget får andas lite och kunna flytta upp på det viset. Det fanns ju nästan inte för MFF i andra halvlek.
Två namn kvar på skadelistan. Adi Nalic är ju borta resten av säsongen. Men Fredrik Niklas Moisander, vad är status där?
Jag har inte hört någonting nytt sen han pratade veckan efter skadan där, och det är ju inte sannolikt att han spelar i vår utan att han gör comeback i början av juni på träningsplanen helt enkelt, och så satsar på att vara i form till omstarten och Europakvalet.
Om jag minns rätt snabbt här nu så tror jag det är så att MFF spelar väl sista matchen 29 maj. Och sen går man på semester 30 maj till, tror jag, 13 juni. Så det är väl först därefter han kan vara aktuell.
Som lök på MFF-laxen så är Erdal Rakip dessutom avstängd mot Mjällby. Var går gränsen för den här truppen som ju ändå är väldigt bred med allsvenska mått mätt? Max? Eller är de att balansera på den?
De är nästan, jag tycker att de är över gränsen. Det här, nu är det... Vi ska ju prata mer om den matchen framåt sen så att säga, men nu är det verkligen lappa och laga, och det är ju lätt att någon blir sjuk eller någonting händer i veckan också här. Som vi har pratat
om. Någon kan få en boll i huvudet på träningen.
Typ. Och som vi har pratat så är det möjligtvis Thelin som är tillbaka då, så att det jag tycker det är tufft att vara tränare nu. Jag tycker att alla supportrar och alla som följer MFF måste ha med det här i beräkningarna nu, att hur bred den truppen är, så är det här ett skakigt läge att få plocka ihop ett lag, inte minst offensivt. För det ska man ju också komma ihåg, MFF har ju tätat defensiven och gör ett fantastiskt bra jobb där, men man gör ju inte mycket mål framåt och inte ens med Kiese Thelin i laget, och det är svårt att vinna allsvenskan, tror jag. Det har ju AIK visat i flera år genom att bara spela defensivt, så att det kan vara någon tuffa veckor här innan man inte får igång fler offensiva spelare, det vill säga både Thelin och Birmancevic inte minst.
Det var ju lite spännande.
Asenator, troligtvis, förlåt.
Ja, vad sa du, Fredrik?
Det hade varit lite spännande på presskonferensen efter matchen när Milos ändå satte lite press på de här unga spelarna som högst sannolikt får chansen nu framöver, att han kräver mer av dem och tycker att de ska höja sig helt enkelt. Det är liksom, det finns ingen anledning att peta de äldre, för att de unga visar inte framfötterna tillräckligt mycket, och menar att Hammarbys talanger ligger längre fram i utvecklingen än vad MFFs gör. Det är ju härlig frispråkighet. Sen får man ju se om det är taktiskt rätt. Men jag är ju av den åsikten att om man liksom som talang anses vara redo för att spela i Allsvenskan, så anses man vara redo för den typen av omdömen också, att man får vara beredd på att bli bedömd som en som en äldre spelare också och sådär. Och jag menar, det är lätt att och liksom titta på Hugo Larssons inhopp igår som att det var väldigt, ja men det var ett imponerande inhopp, han kom till en bra chans där mycket väl kunde avgjort matchen. Milos, han sa väl inte det rätt ut, men liksom andemeningen var någonstans här, ja, det hade ju varit bra om man hade gjort mål. Alltså det är där kraven ligger, snarare än att man är nöjd med att man kom till en bra chans. Så jag tror att man måste flytta fram den kravställningen så för de unga spelarna, för att de verkligen ska bli redo och slå sig in i en startdel. Speciellt MFF då, som är supersvår att få plats i.
Men med Erdal avstängd nu så tycker jag det är dags att ge Hugo chansen från start, så att han liksom får, kan kanske boosta sig själv lite ytterligare av det också.
Det för oss in på en väldigt intressant diskussion, nämligen den om hur MFF kommer att ställa upp mot Mjällby. Eller rättare sagt, hur kan de ställa upp mot Mjällby? Det är väl snarare där vi hamnar. Vad tror du, Fredrik? Kommer det, alltså det känns ju som att här är ju liksom formationsvalet avgörande. Vill man hålla kvar trebackslinjen, då måste man ju sätta in någon på mittfältet. Ska man spela 4-3-3 så kanske man flyttar fram Oskar Lewicki. Var tror du att det landar, Fredrik?
Jag tror att det landar i, oavsett vilken formation det blir, att Oskar Lewicki tar klivet upp på mitten. För att det är Rakip och Lewicki som är sexorna, så att säga. Och jag kan inte se Hugo Larsson i den rollen. Han är inte den typen av spelare. Utan jag ser gärna Hugo Larsson från start också. Jag tycker att han är värd en chans. Mjällby kanske är just en väldigt bra match att få den i. Så jag skulle nog se att Peña och Larsson ligger som åtta där med Lewicki bakom. Det är väl en ganska tänkbar. Och sen så, om MFF väljer en trebackslinje, varför inte gå in med Olsson kanske? Den möjligheten finns, att spela Rex som vinge. Alternativt faktiskt låta Matej Chalous få chansen från start. Det kan vara en bra match att börja där också. Eller så går man ner på en fyrbackslinje som tidigare då. Det skulle ju funka extra bra om till exempel Thelin är tillbaka i spel.
Jag skulle säga att Thelin är ju nyckeln om han spelar eller inte. För spelar inte han, då är det ju problem. Då är det Toivonen där framme, och vem ska mer spela? Det är ju snart så att Sören Rex får spela renodlad anfallare kanske. Jag tycker det är ju helt orimligt att Abba Bakari får en ny chans där. Chalous borde ju nästan få en chans snart nu, även om det har sett skakigt ut innan. Med tanke på att som läget är, och att Abba Bakari fick sin chans så att säga. Men samtidigt kan jag förstå att Malmö inte vill ändra för mycket där bak. Så det är knepigt.
Hur stor roll spelar motståndet här?
Jag tänkte på det, för att Mjällby är ju väldigt försvarsstarkt, så MFF behöver ju offensiv kraft samtidigt som de har någon väldigt snabba spelare som kan kontra så att säga. Så att det blir ju en balansgång där igen, men MFF måste ju få in mer tyngd och kraft i straffområdet och runt det, och annars så Mjällby släpper inte till många chanser och inte många mål. Det har de ju visat så här långt.
Ja, men det jag tror man kan vänta sig, och det är väl just det som gör att MFF kanske vågar kliva upp lite mer också. Mjällby har ju inte vunnit bollen i havet i någon av sina matcher hittills, och det gör nog att man kan välja lite, liksom, lite mer offensiv inställning, och kanske då det skulle ju aldrig en tränare säga rakt ut, men att man kanske vågar en lite chansmässigt drag i startelvan. Sen så vet jag inte om man vågar liksom spela med både Chalous och Hugo Larsson på samma gång, att man kanske väljer en av dem från start istället. Alltså, det får man ju se då.
Men det är ju nu jag får vifta med Mjällbyflaggan och varna också här, för ni dissar ju mig alltid ju. Ja, förlåt.
Ja, nej, men du ska få prata på mig. Vad är det för ett lag?
Nej, men jag tänker så här, först och främst om man faktiskt tittar på tabellen, för den, ni brukar säga att den inte ljuger ju. Jag satt och tänkte att under matchen igår, att hade Malmö vunnit igår, då hade MFF och Mjällby spelat om serieledningen på lördag. Men nu är det faktiskt så att om Mjällby vinner på lördag, så går de upp i allsvensk serieledning som Hammarby spelar senare. Alltså, bara tanken att någon skulle ha sagt det från början av säsongen, att Mjällby är där uppe och på något sätt, det är inte realistiskt, men det är heller inte orealistiskt. Det säger ganska mycket om laget. Och de är, precis som de var i fjol, trots att de har kluddat med tränarbyten i flera omgångar här, så tycker jag de är väldigt organiserade. De är väldigt starka bakåt, de släpper till oerhört lite chanser, och sen är de lite irrationella framåt. Om ni har sett deras segermål mot HIF, så är det ju en löpning från egen planhalva, en soloprestation som är otroligt imponerande. Det är inte så att de skapar massor av chanser, men de är vassa och kluriga och lite irrationella där, samtidigt som de känns väldigt organiserade bakåt. Så det är ett lag som det enklaste ordet jag skulle vilja säga dem är att de känns väldigt trygga. De verkar inte påverka så mycket utifrån. Nu vet jag att de fick stryk av Hammarby och var väldigt utspelade just i den matchen där uppe, men det är de säkert inte ensamma om.
Nej, och de går ju även om de ligger tvåa i tabellen, så spelar de ju utan press i väldigt många matcher. Ja. Den här då.
Och det är det jag menar någonstans, det här med trygghet. Va? Att de har inte förväntningarna på sig, men de vet vad de själva kan och spelar på något sätt mer med glädje än med press, kanske, om man ska uttrycka det så. Och det kan ju räcka ganska långt så länge det håller. Sen när det väl spricker så kan det bli en helt annan situation. Men de har ju plockat så mycket poäng så att de snart kan räkna med att de kommer att klara kontraktet.
Ja, du sa det till mig igår, då skrattade jag lite, men sen så började jag fundera. Alltså, Degerfors är ju körda. Ja. Sundsvall kanske också, nästan redan. Och Helsingborg gör inga mål, så att det är nog snudd på att det är...
Ja, har man tagit, de är väl uppe i 13 poäng nu, så... Så jag säger, serieledning är väl för att Hammarby har väl 3 poängs marginal, så att då ska de gå förbi.
De ska göra många mål.
De ska göra många mål, men de är ändå där uppe och stångas. Nej, de är ändå bara att möjligheten finns där någonstans. Men jag tror just det här att även om de skulle få en tydlig svacka framöver, så 13 poäng räcker länge om du bara fyller på det lite grann. Så att ja, jag tror det blir en väldigt intressant match faktiskt. För det blir en värdemätare på ett annat sätt. Utifrån den situationen. För vi är tillbaka där igen. Hade man med FF haft alla hela och friska, så hade allting sett helt annorlunda ut. Oj, vad jag pladdrar på mig.
Ja.
Jag tycker också att det är intressant med Mjällby. Om man tittar lite grann på deras matcher ur ett statistiskt perspektiv, så det är ganska stor skillnad på hur hemmaplan och bortaplan. På hemmaplan är de verkligen solida och släpper inte till mycket chanser alls. Gjorde en jättebra match mot Helsingborg. Gjorde en jättebra match mot Sirius framförallt. Där de vinner med 3-0. Tittar man borta matchen mot Hammarby, så har de släpper de till mycket chanser. Även borta mot Elfsborg släpper de till ganska mycket chanser. Även mot Varberg släpper de till ganska mycket chanser. Så att de trivs väldigt bra i Blekinge. Inte riktigt lika bra på resande fot. Så man får väl se hur det ser ut på stadion där. Hur man än vänder och vrider på det, är det ju en match som Malmö FF ska vinna. Skador eller inte faktiskt. Men det ska ju spelas om det också.
Det är säkert en sån match som att om Malmö får ett tidigt mål och får liksom medgång, så kan det säkert rinna iväg. Men ju längre kammen växer på Mjällby, längre de kan hålla emot.
Vi vet ju hur det slutade i höstas.
Men vilken är det, en likadan matchbild som väntar den här gången, Fredrik?
Ja, det tror jag. Sen så ska vi väl säga det att Mjällby har ju lite bekymmer försvarsmässigt, för MFF-lånet Noaile skadade sig och gick ju av tidigt i segern mot Helsingborg, så det är lite oklart om han kommer till spel. Jag har hittat en artikel om det på BLT, Blekinge Läns Tidning, men den är låst.
Nej!
Jag har inget inlogg.
Men ja, det är synd om inte han spelar där, för det har varit intressant att se honom mot Malmö FF faktiskt, för han har fått mycket beröm.
Det är ett citat med i ingressen dock, och där det står att det ska inte vara någon fara med honom. Och så citat då från tränaren Stefan Ekstrand. Han mår bättre och kommer att trappa upp träningen. Så ja, det finns väl hopp om spel där. Han har ju gjort det väldigt bra i Mjällby.
Om vi avslutningsvis försöker konkretisera MFFs lag. Hur kommer det att se ut? Vad tror du, om du får börja, Fredrik? Tror du på en trebackslinje med Olsson?
Nej, jag tror på ett 4-3-3 faktiskt. Med Bejmo och Olsson på varsin kant. Och mittbacksparet är ju mittbacksparet förstås. Och sen Peña, Rakip, Larsson i centralt i mitten.
Lewicki menar du? Rakip är ju avstängd.
Ja, förlåt. Lewicki förstås. Och ja, sen så tror jag kanske att det blir Rex, Tellin och Nanasi där uppe.
Max, har du några andra bud? Ola Toivonen till exempel.
Han finns ju också,
ja. Jag vet inte, jag tror nog på trebackslinjen ändå faktiskt. Och att Olsson och... Ja, samma trebackslinje, Olsson och Bejmo på varsin kant. Det kan bli så att det blir ett inom mitt fält med Hugo Larsson. Det är inte alls säkert. Sören Rex kan också kliva in på inom mitt fältet. Peña kanske tar en defensivare roll. Men som sexa är jag väl kanske tveksam om han ska vara. Så jag är lite velig. Jag tycker det allra svåraste är vem som ska spela där framme bredvid Toivonen. För att han behöver ju någon riktig anfallskraft där framme. Det är kanske där Sören Rex spelar till slut faktiskt. Jag tittar parallellt här nu har inspelningsgång så har det återuppstått en laguppställning och den speglar ju egentligen skadeläget då i för den här U21-matchen. Det är ingen Knudsen med där så att då dröjer han ytterligare kan vi konstatera. Och det är bara två stycken utespelare vad jag kan se. Jag var till och med målvakt, det är inte aktuellt, så två stycken spelare som tillhör A-truppen som startar i den matchen och den ena är då Samuel Adrian som inte alls har varit nära spel och den andra är Mojanic som ju inte ens får träna med laget så att det speglar väl en del av hur mycket de är nere på knäna eftersom de inte kan skicka in några spelare i U21.
Vi kan konstatera att det blir några dagar av ganska förmodligen intensiv laguppställningsspekulation fram till.
Jag kände att jag fick inte ihop det.
Nej, men det är liksom, det blir svårt att spekulera när det är så mycket som hänger i luften. Alltså, om inte Kees Thelin spelar så då får man ju tänka om kring formationen känns det som. Alltså, Kees Thelin är nästan en förutsättning för 4-3-3 tycker jag.
Jag tycker han är en förutsättning för att man ska få ihop ett slagkraftigt lag riktigt här. Om jag får tänka ett varv till så kanske jag hade kanske chans att peta in Chalush där bak och upp med Lewicki och så Peña och Hugo Larsson. Sören Rex som anfallar bredvid Toivonen. Ja. Bejmo och Martin Olsson på kanterna. Nu blev det ett lag, va?
Ja, ja men ni hör, det kommer att vara såna här dagar, känns det som.
Jag är mest förundrad över att Diawara inte tycks stå i mål i U21-laget heller.
Aha. Men han är inte så nära en startplats i A-laget.
Nej, det är sant.
Men det är klart att det skulle kunna bli ett bekymmer på sikt. Vi sätter punkt där, återkommer efter Mjällby-matchen. Det här har varit avsnitt nummer 284 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det bara smäller, alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
Vilka är det som skjuter i Malmö?
På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund?
Det här måste ju bara stoppa.
Jag kan fram till vänster och stabla ner honom!
I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.